Hallå allesammans och välkomna till denna veckans avsnitt av Alltid Blåvitt podcast. Ni finner oss som vanligt på Alltid Blåvitt på Svenska Fans. Det finns även i Svenska Fans-appen under radio. Och podcasten finns även på iTunes. Det kan vara lite svårt att hitta den, men den kan ibland ligga under gamla avsnitt, så ni kanske får scrolla lite för att hitta den. Med mig idag så har jag som vanligt redaktören Filip Semler. Välkommen.
Tack så jättemycket.
Och även, jag vet inte vad jag ska kalla dig, betygsättare kanske, Jonathan Nord.
Ja, tack så mycket.
Hur står det till, Jonathan?
Det är bara bra. Man lever fortfarande lite som en lyckorus efter i söndags.
Och du, Filip, du har haft en ganska hektisk vecka om man säger så.
Ja, jag känner mig lite förkyld efter studentfirandet igår. Jag tog ju studenten, så att, det har varit en skön vecka på många sätt och vis. Kuppen guld i söndags och student igår. Man har inte sovit mycket den här veckan, så mycket kan man ju säga.
Ja, och det är ju naturligtvis det stora ämnet idag, att vinna kuppen. Allé, allé. Vi är kuppmästare. Vi plockar hem första titeln på ungefär 5 års tid. Och det är lite intressant, för att vi tre här, vi hade ju 3 olika upplevelser så att säga av matchen. Vi såg den på 3 olika sätt. Vi kan börja med dig då, Jonathan. Du var hemma i Göteborg, hade jobbat och såg matchen.
Ja, det var ju tyvärr så. Jag kunde tyvärr inte komma loss. Så att jag fick helt enkelt se den hemma på tv. Det var väl bland de värsta upplevelserna på länge. Men det slutade ju lyckligt, minst sagt.
Ja, var då en av de värsta upplevelserna? Varför då?
Det kanske var fel uttryck, men det var väldigt nervöst om vi säger så då. Så på det sättet var det ganska jobbigt.
Ja, och du, Filip,
det slutade ju, det slutade bra.
Ja, det slutade ju väldigt bra. Det är en lycklig saga om man säger så. Ja, och du, Filip, åkte ju privat, tänkte jag väl säga, privattåg upp.
Ja, tack vare dig så fick jag inga biljetter till finaltåget, så att jag fick ta eget tåg. Men det gick bra faktiskt. Jag kom till centralen runt 2:30 och så mötte jag upp några änglar på centralen och så delade vi på en taxi till Gamla stan. Och det var ju en sjuk samling där ute för Kleins och massa andra sportpubbar på samma gata. Det var ju minst 1000 änglar skulle jag kunna tippa på. Så att det var väldigt god stämning i Gamla stan och sen bussades vi till arenan.
Ja, det brukar vara ganska trevlig stämning varje gång man är i Stockholm och uppe på ett Kornhamnstorg, va? Precis nere vid vattnet och sådär. Det är väldigt trevligt.
Ja.
Ja, och du, ditt tåg körde om oss i Skövde på guldtåget som jag nu mer kallar det.
Ja, ni fick stopp där.
Ja, precis. Bara Ben pajade ju sin vagn så att vi fick ju stanna och reparera det. Uh-huh. Vilket är lite komiskt. Men guldtåget det var en väldigt intressant upplevelse. Både upp och hem. Det var en fruktansvärd fest framförallt. Och efteråt så har SJ inte haft några anmärkningar på tåget. Så att det var ju väldigt lyckat både ur supportersynpunkt men även ur arrangörssynpunkt. Så att får vi se om de inte kan ordna fler sådana tåg i fortsättningen. Och då kanske du kan masa upp Filip och köpa en biljett på morgonen.
Det ska jag göra. Jag har tagit lärdom nu att aldrig lita på dig.
Ja, men om man... Både du och Filip, stod ju i klacken under matchen. Hur upplevde du liksom stämningen på arenan och liksom själva den händelsen, om man säger så?
Mäktigt. Jag måste faktiskt påstå att man kan säga mycket om arenan och dess utseende, men det var en jäkligt mäktig fotbollsarena. Man tänkte inte på att det var tomt etage längst upp och att det bara var 20 000, inte ens halva arenan, men gud vad mäktigt det var att spela cupfinal där faktiskt. Det var riktigt kul, det kändes riktigt stort. Och det var ett mäktigt tryck. Jag tycker att vi höll på ganska bra där fram till halvlek. Det dog av lite när Djurgården la 1-1. Det var väldigt många som var nervösa och ville se mycket av matchen. Djurgården hade ett mäktigt tryck när de körde växelramsa med sin sittplats. Så att det var mäktigt att se dem. Och jag tycker att det var en riktigt härlig publikmatch faktiskt. Det var riktigt kul att det var så stort bortafölje. Men det var fantastisk stämning.
Hur upplevde du det framför tvn, Jonathan? Hur var stämningen? Hur förmedlades den ut?
Jag kan bara skriva under på det som Filip säger. Alltså, för en kupp som i stort sett var dödförklarad i så många år, så måste man säga att det här var ju ett uppsving och ett uppvaknande utan dess like. Så stämningen var ju riktigt mäktig. Och det var klart att 15 000 djurgårdare hördes mer än 5 000 änglar, men det var ändå så, liksom sagt, det var liksom största bortaföljet vi haft, och vi skötte oss. Alltså, våra ljudtoppar var riktigt, riktigt bra, måste jag säga. Så att jag tycker att våran klack stretade emot minst lika bra som Djurgården, även fast Djurgården kanske hade lite högre ljudtoppar då, vilket är ganska naturligt med tanke på övertaget de hade. Men framförallt var det liksom en fantastisk publikmatch och en kamp på planen. Och cupen lever ju i allra högsta grad nu, så kan bara fotbollsbundet bygga vidare på det här så kan cupen bli riktigt stor igen.
Ja, det kommer bli intressant liksom hur det här nu utvecklar sig med kuppen till nästa år. För att i år så var det ju ändå, vi åkte ju upp liksom, vi var ju väldigt hungriga och 5 000 personer, ett bortafölje är ju enormt i Sverige. Hur blir det liksom nästa år om det är två lag som inte är speciellt publikfriande om man säger så? Då får vi se om kuppen kan stå sig stark eller om det här bara är en one hit wonder.
Det kunde ju lika gärna blivit Öster och Örgryte i final, och då hade jag blivit väldigt förvånad om siffran hade letat sig över 5 000. Även om det hade blivit till exempel kanske Blåvitt Örgryte, så hade det förmodligen kanske inte blivit mer än 10 om man ser. Men så att det är ju klart att Djurgårdens hemmafördel som de hade på det sättet, klart att det spottar upp siffran väldigt mycket.
Ja, vi får väl, det var ju som någon sa efteråt att fan, vi får se till att plocka hem cupen varje år helt enkelt och boka guldtåg. Så det blir lite tryck.
Det ska
Men om
vara.
man ska, ja, men om man ska prata lite match. Vi spelar 1-1 mot Djurgården. Och jag kan ju tycka att vi spelar ju inte bra. Alltså, vi är ju dåliga under långa stunder i matchen. Du som såg TV, eller såg matchen på TV, Jonathan, och kanske har en lite bättre överblick över den. Vad säger du om vårt spel egentligen mot Djurgården?
Alltså, det jag kände är väl att visst, att Blåvitts spel, det är ju strategi, det är att gå ut på att låta motståndarna ha boll, men sen får det liksom inte gå till en överdrift som det gjorde mot Djurgården. Alltså, sista 15 minuterna av första halvlek, och i stort sett första halvtimmen av andra halvlek var ju allt annat än bra. Djurgården får ju rulla boll lite hur de vill, och framförallt är vårt pressspel väldigt dåligt. Jag tycker att vi faller väldigt, väldigt djupt ner. Söder och Hussein kom inte alls upp i press, och backarna får rulla runt, rulla upp i mittfältet, kliva väldigt långt upp. Mittfältet faller ner i knät på backlinjen. Och så såg det liksom ut under väldigt lång period. Det var liksom först egentligen när Stare gjorde de här bitarna som det känns som att vi började tugga igång lite. Vi fick in Panarud som kunde hålla i bollen. Bytte ut en Sam som tyvärr var helt under isen. Som sagt, in Panarud kan hålla i bollen, ge laget självförtroende, och på det sättet kunde vi också klippa upp spelet. Och efter runt den 70, 50, 80 så tycker jag att vi dominerade. Men på det hela taget så var det väl ingen höjda match av laget.
Nej, och den hjälptes ju inte direkt till av den fantastiskt dåliga planen. Det var ju någon som inför matchen från förbundshåll tror jag sa att om något lag eller något lag supportrar stormar planen och förstör gräsmattan så kommer vi bötfälla dem med 17 miljoner. Det var ju inte riktigt läge för det om man säger så. För det var ju en ren gyttjepöl som de spelade fotboll i.
För jag förstår inte det, men för att fotbollsförbundet har ju skrutit om de här arenorna, taket på att stänga på, vad var det, typ 8 minuter eller vad var det de sa. Det blev ju, som man såg det på TV, alltså jumbotronen som hänger ovanför, alltså, det blev ju som en stupränna. Det var ju som stora hål på vissa ställen i mittplan, just på Nord, förmodligen där vattnet har runnit ner extra mycket på grund av att det blev som en stupränna bara rakt ner där, när vattnet kommer från jumbotronen. Så varför de inte stängde taket som faktiskt är, ja, som går att stänga på en kort tid, det är ju ett mysterium.
Det handlar ju, jag tror delvis det handlar om att ingen får befinna sig inne i arenan om man ska stänga taket, så då måste man utrymma alla. Och ja, beslutet togs väl helt enkelt inte i tid då. Men absolut, det är lite komiskt att man bygger en arena i Sverige som inte tål regn. Det är ju intressant.
Och en matta som har ända sedan de byggda arenan varit under all kritik. Det är rätt De har blivit utmattade och det läste var det 4 gånger bara.
Ja, det är
Senast
något sånt
bara någon månad sedan var det också. Ett par månader sedan.
ja, men de budgeterar samtidigt med att byta den, tror jag, 4 eller 5 gånger per år. Så att det finns med. Men nu ska vi inte prata gräskvalitet på Friends, herregud. Men vi spelar 1-1. Vi spelar en förlängning där vi ju har 2 ramträffar. Då håller man ju på, jag kan säga att man håller på hjärtat stannar liksom. Och sen så går vi in i en straffläggning. Hur går dina tankar, Filip, när det står klart att cupfinalen ska avgöras på straffar?
Jäkligt skönt. Enormt skönt. Enormt lättnad. Samma lättnad som återfanns när domaren blåste av för 90 minuter för att man tänkte inte så mycket på att vi kunde lägga mål också. Det var mest att man var så jäkla nervös för att Djurgården skulle lägga mål. Så att man slapp behöva se ett avgörande under spelplan så enklare att få se framför straffar, tycker jag personligen. Så att det var härligt faktiskt, även fast jag vet att inte alla håller med mig. Som Albåge sa så kände laget sig bekväma med att det skulle bli en straffläggning, att de skulle vinna i så fall. Och även fast vi kommer inte ha antytt på det tidigare så var en känsla inom mig som sa att vi skulle greja det för vi kom till straffar. Och det var skönt att vi gjorde det också. Att Djurgården, Amodou Diallo, missar första straffen så tidigt betyder ju att vi låg i pole position stora delar av straffläggningen. Så att man var inte så nervös under själva straffläggningen. Så att det var en skön resa, tycker jag.
Ja, det var ju lite oväntat, kan jag tycka. Ja,
Jag
Jonathan.
hade en liten sån, jag hade faktiskt en väldigt dålig känsla när det kom till straffen. Två sådana, först ribban av Filip och sen stolpen av Demore. Sen också det som jag såg på TV då var liksom när man zoomar in de olika lagen var liksom att Blåvitt var väldigt sammanbitet. Nästan så att det såg nervöst ut. Djurgården var mer, de stod liksom och skrattade när de skulle lägga straffarna. Det var liksom skämtsamt. Jag såg tränare gick liksom runt där och gestikulerade och alla skrattade och väldigt lättsam stämning. Så jag bara hade den här känslan av att vi kommer ta detta alldeles så seriöst. Eller det är för nervöst. Djurgården är avslappnade. De kommer förmodligen inte hem detta. Så fort Järva sköt den här stolpen så bara kände jag att det här är vår straffläggning. Det här kommer att ordna sig liksom. Redan där fick vi ett övertag. Men känslan innan straffläggningen var just. Ja.
Ja, det var ju skönt att jag inte fick se de vinklarna som du fick se på TV då om spelarna. Men det var skönt att vi stod kanske ett gäng på 8 personer och höll armarna runt de andra i straffläggningen. En del vågade inte kolla, en del kollade. Jag kollade väl på hälften av straffarna. Så att det var skön gemenskap där och skönt att vi kunde gå till seger tillsammans.
Ja, sen kanske jag kände, jag vet inte om Djurgården kanske tog fölet på det, men jag kan jämföra till exempel som, ja nu vet jag, nu är det ingen som gillar damfotboll här direkt kanske, men jag vet till exempel när jag såg dam-VM-finalen, det var OS-finalen mellan USA och Japan, eller var det semifinalen, någonting sånt där, när det blev dags för förlängning, eller Tyskland kanske var. Och ena laget stod liksom, Tyskland stod helt sammanbitet, alla var jättenervösa. Japanskorna, de stod och skrattade, de skojade, bara var Japan spelade ut. Jag fick en sån dålig känsla där. Jag är ingen stor fan av damfotboll, men bara för att jämföra.
Jag höll ju på, alltså man vet ju hur enormt dålig statistik vi har på straffar. Vi sätter ju varannan straff ungefär. Det är ju, jag tror vi hade missat 9 av 20 straffar eller något sånt där.
Jag står verkligen till Jan att resultatet av våra straffläggningar på Friends Arena det har varit att vi hade satt en straff mot Arko och de hade bränt två. Så att, lite statistik hade vi ändå för oss tills den straffläggningen.
Ja, på Friends, ja. Och det var ju faktiskt någonting som John plockade upp efteråt, att han kände sig stärkt just av att blivit 2 straffar slagna mot honom på Friends tidigare och att han hade tagit båda två, eller ja, båda hade missat åtminstone, den ena tog han. Så att, men allmänt, alltså jag kollade ju runt där på läktaren under straffarna och det är ju så mycket ångest i så mycket människor, blickarna är ju liksom nästan blanka och man vill ju inte vara där egentligen. Men sen är det ju förlösande när det väl går ens väg, för det är ju så konkret och så direkt verkligen resultatet. Och det blir ju eufori när Fanerud trycker upp den. Väldigt snygg straff dessutom.
Ja, i särklassen de 3 bästa IFK-minnena kommer börja med mig. Än så länge i alla fall.
Ja, det är alltså själva resan i och med resultatet och för min del åka IFK Göteborgs finaltåg eller guldtåg, det är ju, ja, det är ju den överlägset bästa resan inom Sverige i alla fall. Sen ja, det är ju verkligen ett minne för livet liksom. Så att får väl hoppas, jag stod och pratade med en person på träningen idag torsdag. Och vi stod lite så här, jinxade lite att fan, det är ju Mjällby borta i näst sista omgången allsvenskan. Det kanske är dags att chartra ett tåg redan nu dit.
Jag tror att Helsingborg har vinna allsvenskan.
Ja, du tror att de jagar hem den i år?
Ja, det gör de.
Ja, det är väl inte en högoddsare direkt att de gör det.
Men är det jag som ser Svenska Cupen-titeln som kaffe i jämförelse med tiramisu då, som är det stundande Europa-kvalet? Vi får åka till andra kulturer, vi får åka med ett helt lovetyg utomlands och sjunga Kanada vara en sång AK och sprida oss internationellt igen. För det är ju någonting jag ser väldigt mycket fram emot. Jag har inte varit på Europa-äventyr med lag tidigare, så att det är någonting jag väldigt mycket ser fram emot. Jag har ju redan börjat fila och kolla på vilka motståndare jag vill möta och som vi kan möta i den andra kvalomgången som vi går in i Europa League.
Ja, ska vi börja med det? För att nu är det ju återigen Europaspel och lottningen som, om jag har läst rätt nu, det är den 24 juni va?
Mm.
Ja, då, du har ju lite koll Filip på vilka motståndare vi faktiskt kan få.
Ja, just det. Nej, precis. Ja.
Så du får gärna berätta lite vilka motståndare vi kan tänka oss på.
Först och främst får vi också tänka på att det är ju hälften av alla lag som är med i första kvalomrundan som kommer med i andra kvalomrundan. Förutom de som redan har kvalificerat sig till andra kvalomrundan. Mycket beroende på hur varje land ligger till i Europa-rankningen klubblagsmässigt och vilken slags titel de har vunnit för att komma dit. Exempelvis en cupseger i de främsta länderna, nationerna, eller mitt emellan nationerna i Europa som Sverige kommer åt till andra kvalomrundan och tillsammans med exempelvis spanska lag som kommer femma i ligan. Så att det är många olika lag som beroende på vart man kommer ifrån som kommer in i andra kvalomrundan. Men jag ser ju, eftersom IFK Göteborg är sidade så kan vi tyvärr inte möta min favoritmotståndare som i så fall skulle vara kroatiska laget Hajduk Split. Som då har Europas äldsta ultrasfalang för sida Split som är helt fantastiska och Split ligger väldigt vackert i Kroatien. Så istället kan man kan fokusera på att ta sig till de brittiska öarna, för att det finns ett par lag vi kan möta från just de brittiska öarna. De som har kvalificerat sig till den andra kvalomrundan redan nu är ju bland annat Edinburgh-laget Hibernian, The Hibs, då skotska laget, som är väldigt stort, har mycket publik och vem vill inte åka till Edinburgh liksom.
Ja, det går ju billiga flyg dit dessutom.
Ja, mycket möjligt. Och sen finns det också ett annat skotskt lag, St. Johnstone, som ligger nästan i mitten av själva Skottland. De har inte mycket publik, de har väl snittat en bit över 5 000 ska jag gissa på deras matcher. Men säkert helt okej, en sån här riktigt typiskt brittiskt lag. Det finns även, ifall vi går in på irländska lag, finns också Derry City. Vi har inte kanske den bästa historiken mot irländska lag i Europa kvar, så det är mig lite nervös med, men det ska ju också vara ganska kul att åka till. Sen så beror det på mycket såklart hur det går i första kvalrundan. Det finns ju lite lag från Nordirland också, Linfield bland annat vi kan möta. Men om vi ser till ultraslag och till lag som har stark supporteratmosfär så är det tyvärr inga vi kan möta som jag ser just nu, utan det var riktigt jag syn på i andra kvalomgången och att hitta ett ställe som man kan njuta av att åka till som till exempel Storbritannien.
Men jag hörde rykten om att man även kunde få åka till östra Kazakstan.
Ja, nu vet jag att det finns ett geografiskt aspekt i lottningen i Europa League, men rätt mig om fel, men jag tror bara det gäller den första kvalomrundan, vilket det är vi slipper. Och tyvärr finns det två lag i första kvalomrundan som just kommer från östra Kazakstan. Alltså så långt österut vi kan komma och de längsta bortamatcherna. Och det är just då de här lagen, nu har jag inte om i huvudet, det är FC Astana och FC Irutysh som då kommer från östra Kazakstan. Och ja, det är ingen buss i bortaresa ifall vi säger så. Vi får glada ifall det är någon ängel som orkar få visum och och ta sig förbi alla tusentals vakter och alla biljettkontroller som det är i sådana länder. Så att det är nog inte den roligaste bortaresan att åka till, ska jag tänka mig.
Adam Johansson sa ju, eller har ju sagt att han har ju varit i Vitryssland en gång och det räcker liksom. Han vill gärna att åka till fler gamla östländer.
Nej.
Utan han, jag tror både för bortafölje och för ja, chansen också kanske. Så kanske man ska rikta in sig på lite roligare lag.
Det är ju nästan lika långt till Kanada som till östra Kazakstan, om inte det är mycket närmare till New York till och med. Så att, nej. Då spenderar jag hellre pengar till att åka New York, nästan till och med.
Det är så alltså, du prioriterar New York-resa framför blå?
Nej, jag kan inte se det, men jag skulle inte ha något emot att spela mot Red Bull New York, jag var med där istället.
Ja, Adam Johansson får väl se till så att vi får möta Seattle.
På tal om Europaspel.
På tal om Europaspel, ja, precis. De får väl också komma in i matchen någon gång i USA. Men om det finns ju... Förutom då, ja, som sagt, 24 juni i lottningen, så vi får ju återkomma till det här ämnet, vem vi möter och när vi möter och var vi möter. För vart vi möter är ju intressant också, inte bara bortamatchen, utan det finns ju lite arenaproblem här på hemmaplan. Att i och med att det är EM i Göteborg, dam-EM i Göteborg, så är Gamla Ullevi uppbokat under den här första kvalrundan som vi går in i, andra kvalrundan då, men den första som vi spelar. Vilket gör att vi inte får spela våra hemmamatcher på Ullevi. Och nya Ullevi är uppbokat för konsert, preppande för konsert. Så den kommer man inte heller kunna spela då, det här första datumet som jag, om jag inte missminner mig, 18 juli va?
Mm.
Ja. Och i och med att både Häcken och Blåvitt spelar i Europa League så kommer det vara så att antingen Blåvitt eller Häcken kommer få hemmamatch den 18. Och då får vi inte spela i Göteborg.
Nej.
Och då är ju frågan, vart tycker du Jonathan att vi ska spela i så fall?
Varför noterar jag innan Jonathan svarar, det är att Häcken redan bokat upp arenorna som Borås Arena och Olympia, har det sagt.
Men det är ju ointressant om de får första...
Jo, men de har i alla fall lyckats få det klart ifall de nu skulle hamna där.
Absolut, men det beror ju på att de redan... Att de visste att de skulle spela i Europa i november förra året. Liksom, så att... Ja, men åter till frågan då, Jonathan. Var, om vi inte får spela i Göteborg, vart tycker du vi ska spela i Sverige i så fall?
Ja... det är en bra fråga. Alltså, rent geografiskt så hade ju Borås varit... Det bästa alternativet är Örjansvall, men den är också uppbokad för dam-EM, vi har förstått det som. Så det är ju egentligen, det närmaste alternativet är ju Olympia då, i stort sett. De vill också ska spela på naturgräs dessutom.
Så att, ja, det är de ju väldigt tydliga med Blåvitt, att det kommer inte spelas i Borås utan det kommer vara på naturgräs.
Ja, och då är ju Olympia det bästa alternativet. Sen jag funderade på det här med borta hemma, jag vet inte... Det kanske inte är så, men det är inte så att vi med att vi sidar den här kvalomgången, att det är sidad laget att det börjar på bortaplan. Jag vet inte om det finns den regeln, men det har ju i alla fall funnits en sån regel att sidad laget att det börjar borta. Just för att få hemmaplansfördelen i sista matchen.
Det har ju faktiskt, eftersom de lottar första kvalomrundan, Jonathan, samtidigt som de lottar andra och tredje kvalomrundan, så kommer de gå efter sidningen efter första kvalomrundan. Och sen utifrån hur de lagen passerar sig så kommer det även vara hemma borta i andra kvalomrundan. De som får börja borta första kvalomrundan kommer få spela hemma andra kvalomrundan. Så det finns inte tyvärr en sån regel för oss.
Okej. Okay. Nej, men då, ja. Alltså det är Olympia i så fall, tyvärr. Det är... Som är det närmaste och bästa alternativet, tror jag.
Vi skulle inte kunna få spela på Ljungskiles arena, eller?
Ja, jo.
För de som inte har förstått det så har Ljungskile spelat alla sina matcher på Borås Arena än så länge i säsongen. Och nu när de skulle möta Hammarby, tror jag att det var, i Ljungskile, eller om det var ÖIS, så upptäckte de när spelarna värmde upp på planen att det låg massa småsten och vanliga stenar på gräsmattan.
Ja, Landskrona tror jag då. Det låg massa stenar på gräsmattan.
Ja, så att, nej. Lymfe är väl tyvärr det bästa alternativet. Även
du anser också det
fint? Arenan. Ja, men vad ska man annars välja egentligen?
Ja, det kan ju åka. Nej, men åka till, man kan ju åka till Malmö också.
På vilket sätt är Malmö bättre än Luleå menar du?
Nej, men det är en nyare arena, bättre faciliteter kanske. Jag vet inte om det spelar in.
Ja, det är mer rivalitet på den arenan, mindre hårt hem, längre distans. Nej, Olympia är mycket bättre än Malmö stadion.
Mm. Sen får vi se om, för Blåvitt kommer ju, skulle det bli så att Blåvitt blir lottade så att vi inte får spela vår hemmamatch i Göteborg, att vi får den 18 juli, då tror jag nog att de kan deala lite med UEFA kanske. Eller jag tror att i alla fall kommer försöka att deala lite med UEFA i och med att det är UEFA som lånar EM. Och att vi får spela på Gamla Ullevi i och med att det är ett tag mellan. Alltså den matchen ligger mellan de matcherna som ska spelas på Gamla Ullevi. Så att det krockar inte, utan det var en vecka tror jag, eller 5 dagar i alla fall. Så att vi...
Det är ju pinsamt att täcka in för spel på Rambergsfallen, alltså på riktigt. Vad gör du för detta? För de gör ju allting bara för att de ska ligga i fokus och de ska bestämma, det ska vara så fint och allting.
Men, ja, men Rambergsfallen är fallfärdig.
Vem bryr sig om Rambergsfallen? Vem bryr sig om Häcken spelar på Rambergsfallen eller inte? Det är ju ingen internationell jäkel som kommer kolla på den matchen ändå.
Nej, men det ska ändå vara lite standard på UEFA. Alltså, omklädningsrummet.
För vem skull? För bortelagets skull, eller?
Ja.
Så att bortalaget ska ha förtur av att hemmalaget inte ens spelar på sin hemmaarena.
Nej, men hemmalaget ska se till att ordna en arena som håller UEFA-standard liksom.
Men vad är detta med UEFA-standard?
Men vad är det med allsvensk standard eller elitstandard? Det är ju flera svenska lag som har problem i och med att Svenska fotbollsförbundet sätter krav som man inte kan uppfylla liksom.
Mm.
Och x antal pressplatser och annat liksom.
Jävlar, ska ju få bland annat på en ny arena. Jag läste det idag som ska uppfylla UEFA:s krav. De kommer ju spela sin kval. De kommer att få spela sitt kval på Råsunda igen, tror jag.
Nej, Friends Arena i så fall.
Ja, Friends Arena såklart.
Vad tänkte du då, vart de hade spelat på
Råsunda? Då är nog Strömvallen bättre än Råsunda som spelplats.
Ja, det är nog sant.
Nej, men det är intressant, för jag såg också den ritningen på Gävles nya arena idag. Och den är ju inte så snygg.
Om man det är den verkligen inte.
Det kan gå in, jag tror det var på Fotboll Direkt det fanns, men det kan man säkert gå in via Gävles hemsida också. För då är det ju en läktare med tak och 3 utan.
Ja.
Vilket bara där borde bli underkänt på en ny arena. För 130 miljoner.
Ja, och sen så var det väl att, vad var det? Långsidan och kortsidan ska väl inte sitta ihop, va? Det var också, hur var det?
Nej, precis.
Var en egen situation, va?
Exakt.
Det blir någon bra, ja, för att det är nog jävligt någon bra tryck på sina matcher, men
det är roligt att de bygger nytt och att de satsar, men de får ju gärna tänka några varv till innan de sätter spaden i marken, om man säger så.
Ja.
För allas bästa. Men nu är det så att idag spelar vi in den här, det är torsdag kväll. Blåvitt sitter i detta nu, skulle jag tro. Eller kanske har kommit fram i sig. Men de borde vara på väg till Växjö återigen. För vårens sista vårsäsongens sista match. När vi möter Öster. Förra gången så vann vi ju med 4-1 i en väldigt kontrollerad match av Blåvitt. Vi spelade kanske inte topp bra i vissa perioder. Men vi gör ändå 4-1 och vi kontrollerar matchen väldigt mycket. Hur, om jag riktar frågan till dig, Filip. Hur påverkar det att vi har så nyligen mött Öster på Myresjöhus Arena och vunnit med 4-1 morgondagens match?
Det är IFK självförtroende, medan det är Öster en jäkligt stor revansch. Lust att nu istället knäppa det till IFK. Så att det kan nog vändas både till fördel och nackdel för båda lagen.
Men det är diplomatiskt.
Ja, men så tycker jag faktiskt att det är nästan. Men det är klart att IFK hellre hade vilja att hellre vill komma till Nyresjö Arena, Nyresjövallen eller vad det nu heter, igen med en vinst än en förlust såklart. Och stora förhoppningar att det kan bli, inte liknande siffror, men att det kan bli en vinst igen. För att Öster har varit kanske allsvenskans största flopp med AIK.
Ja, de ligger ju näst sist i tabellen, endast före Djurgården. Och vi ska det väl vara 3 poäng, Jonathan?
Ja, det tycker jag. Öster har väl, är det 6 raka förluster de har nu, va? Eller fem eller sex raka plus då.
De har fem, ja, sex totalt, och så att det är fem raka.
Ja, nej, men jag tror, var det inte så att de öppnade med typ två vinster, två oavgjorda eller någonting sånt där, och sen drog de på med sex raka. Jag för mig det. Men det ska vara osagt, men alltså, vi är ett bättre lag än Öster, så att det är klart att vi ska vinna mot Öster. Men sen, och jag hoppas att spelarna kan bygga vidare på cupvinsten och att det inte blir någon form av baksmälla istället. Och Öster lär ju vara revanschsugna, men håller Blå sig till sin gameplan och alla gör sitt jobb, så ska vi slå Öster.
Ja, vad tycker du Blåvitts gameplan borde vara då?
Senast jag mötte Öster så fick jag Öster ha en del boll. Och vi hade DMK och Toppe på topp som löpte sönder deras matchlinje. Och det skulle förvåna mig om Öster denna matchen kommer att ha taktik att falla lägre och försöka låta Blåvet ta mer boll och för att försöka undvika att sönder kontra det igen. Så då är frågan där då hur Blåvet kommer agera. Men försök att ta tag i spelet tidigt, gör tidigt mål så att Öster där måste upp och pressa så att vi kan ligga och kontra. Det tycker jag vi bör satsa på. Ett tidigt mål.
Ja, som alltid är det bra med tidiga mål. Idag, för jag var uppe på träningen idag på torsdag och kollade in eventuell startelva. Det verkar ju som att DMK kommer starta imorgon. Tycker du att det är ett bra val, Filip?
Verkligen. Om DMK gör succé på Myresjöhusarenan, vallen, whatever, så är det klart att han ska fortsätta spela där. Det har ju två mål senast, lav också en assist, så att absolut. Jag gillar Robin Söder, jag gillar att han får starta mycket. Men jag tycker att man kan spela lite DMK nu emellanåt också.
Kommer det bli som en Wallerstedt som dödade Kalmar, eller?
Nej, nu är ju DMK mycket mer konsistent än så kanske. Men förhoppningsvis kan han också vara en österdödare.
Och så som de tränade in idag i alla fall, så var det med Sobralense på högerkanten. Om jag byter då till Jonathan, tycker du att han är värd att få starta?
Ja, jag tycker att Sobralense gjorde ett bra inhopp senast, men jag tycker ändå att Fanlund borde gå före. Sen kan jag förstå att Fanlund kanske är sliten och inte tar någon chans, men varken Emil har inte rotat marken när han har fått chansen, och Garcic har definitivt inte gjort det. Så att Sobralense så kan hålla i bollen och vi får lite mer varierat anfallsspel genom honom, så det kan nog slå väl ut.
Jag har ju sett lite av matchen på repris här mot AIK, och Farnrud gjorde ju särklass, ett fantastiskt inhopp på Friends Arena, och jag tycker att han bör, ifall han orkar, spela från start i morgon från högerkanten.
Ja, ska vi prata lite Farnrud, för nu är ju Farnrud tillbaka. Han gjorde ju 90 minuter mot Halmstad var det väl, va? Och så gjorde han ett inhopp här senast.
Han gjorde 90 minuter mot Gävle.
Mot Gävle, så var det, precis. Exakt, inte mot Halmstad, herregud. Mot Gävle gjorde han 90 minuter, och så gjorde han ju, ja, han kom väl in efter en timme ungefär senast. Nu mot Djurgården. Samtidigt har vi ju då ett av allsvenskans absolut bästa innermittfält med Filip Haglund och Jakob Johansson. Nu, om man ställer frågan så här då, kommer Farnerud kunna rubba de två, Jonathan? Kommer han kunna ta en plats i mitten?
Jag tycker inte, så länge som de gör det så bra med Filip och Jakob, så finns ingen som kan rubba dem. Däremot har jag väldigt länge velat se Fanny Rudd i en fyroll ute på kanten. Gärna på högerkanten, just för att han gärna söker sig inåt. Det är lite det som varit kritiken också, att vi ska ha centrala yttermittfältare. Och Fanny Rudd och någon är ju en central yttermittfältare i så fall. Då kommer ju söka sig mycket inåt mitten, vilket i så fall kommer upp en korridor för högerbacken, som i detta fallet Ola blir Adam. Om han bara kan lära sig och bli lite mer offensiv. Så att, ska få honom tillbaka, så tycker jag att det ska vara en fri roll till höger. För Filip och Jakob rubbar man inte.
Ja, vad tycker du om Fanerud då, Filip? Hur passar han in i Blåvitt spelsystem just nu. Gör han det?
Ja, jag tror faktiskt att han skulle kunna passa ganska bra på höger mittpositionen. Han är ju inte den som går och löper ständigt på kanten och en allmän kantspelare. Men som vi har en kantspelare i Sam Larsson så kan man nog ta en lite mer central höger mittfältare och ja, utan att vi skulle på något sätt offra IFKs anfallsspel. Vi kan ju ha en. Vi har ju starka högerbackar som är snabba offensivt så att det finns alla luckor att fylla där ifall Farnut skulle starta ändå. Så att nej, jag verkligen tycker att Sobralense eller Salmosson har varit och Norin Garcic har varit gudomliga på höger mittfältsposition så tycker jag att Farnrud bör starta ifall han är färsk och frisk och orkar.
Men du sa att Sam är en yttermittfältare. Nej, men tycker alltså, du verkligen det? För nej, han är väl precis samma spel.
Han kan ju slå sina inlägg. Han kan ju alltid producera material till innermittfältarna. Och det är ju det som Star säger. Han är lite 50-50. Han kan både gå in centralt från vänsterkanten och slå inlägg. Ifall inte på vänsterkanten så kan han vika in och slå ett med höger. Så att, det är med en inläggsspelare jag menar. Och han kan ju faktiskt slå sina inlägg ifall han vill.
Nu kanske Jonathan får rätta mig här. Men i och med att man inte ser så väldigt bra när man står i klacken. Men när Fanerud kom in här mot Djurgården senare, han var inte speciellt mycket ute på sin kant va? Utan han rörde sig väl otroligt mycket in mot banan och även ut mot andra kanten väl?
Fanerud var egentligen alltså över hela, han var egentligen över hela plan och det är det han vill. Alltså han vill ju ha boll hela tiden, det syns ju på honom. Det spelar ingen roll vem det är som har bollen, att han går liksom djupt. Alltså han skulle kunna sätta sig knät på halvbågen bara han får bollen. Och det är ju sådana spelare som... Det var ju precis en sån spelare vi behövde när matchbilden var som det var. En som kunde hålla i bollen så faktiskt kunde göra någonting vettigt med bollen. För när han får, när Farnor får liksom lite tid att kolla upp, alltså det är liksom klass rakt igenom. Han och Sobralense vände ju stort sett matchbilden tillbaka till Blåvets fördel igen efter vi var helt tillbaka pressade. Men även Sobralense var ju också väldigt fri, även om han slickade sin linje lite betydligt mer än vad Farnor gjorde. Men vänsterkanten var ju i stort sett helt borta. Och det blev ju bara till det bättre.
Men om man nu har då Haglund och Jakob och Farnerud tillbaka i fullt kortslag. Som vi får hoppas då att Farnerud är efter den här ledigheten på drygt 2 veckor. Finns det någon anledning att ändra spelsystem då tycker du Filip? Så att man kan få in alla tre i en central roll. I ett exempel i ett 4-2-3-1-system.
Alltså Blåvitt har ju, alltså sett i spelarna så har ju Blåvitt truppen för att 4-2-3-1 ska egentligen vara given för oss. Vi har ju inga egentliga yttrar. Så att det är klart att 4-2-3-1 på pappret ser bäst ut. Men Starry vill ju ha ett 4-4-2. Och han har ju lyckats med det. Jag tror inte att han kommer byta formation bara för att Farnrud är med. Så att även om Farnrud kommer få en väldigt fri position. Men nej, det kommer bli 4-4-2 oavsett vad. Oavsett vilka som kommer spela känns det som.
Men vad tycker du då?
Att jag litar för mycket Stare. Jag hade inte satt upp laget 4-4-2 inför säsongen. Men det är inte säkert att jag hade vunnit cupguld och ligga 2 i Allsvenskan. Så att jag sväljer min stolthet och säger att jag går efter det Star tycker är bäst. Stolthet. Det är inte så mycket att svälja sig stolthet. Det är bara att vara så.
Men skicka samma fråga till Jonathan då. Ska vi ändra vårt spelsystem för att kunna få in en så bra spelare som Farnerud ändå är?
Inte när, som precis som Filip säger, inte när vi precis har vunnit cupen och vi faktiskt ligger på Allsvenskan. Däremot om vi kanske kör fast i några matcher, inte plockar de poängen som vi ska plocka eller som vi vill ha, då behöver det inte vara helt fel att kanske rotera lite och formationerna och se kanske om det kan bli till det bättre. Det skadar inte, men som det ser ut nu så tycker jag absolut inte att vi ska ändra någonting. Så länge som det går bra ska vi verkligen inte ändra ett vinnande koncept.
Jag gjorde ju en pratade med Fanur idag efter träningen, gjorde en fan-tv-grej med honom. Och där säger han att just nu är han ju bara nöjd med att få speltid i och med att han är på väg tillbaka från skada, att han behöver få upp matchtempo, att han egentligen inte bryr sig så jäkla mycket om vart han spelar så länge han spelar. Men att han lägger ju även till sen då att han är bäst som central inne mittfältare. Ska man, eller som så här, hur hantera, skulle Fanur hantera om han skulle bli satt på bänken istället för, alltså att det inte finns plats för honom, att han därmed bänkas, tror du Filip? Skulle han kunna hantera det att vara bänkad?
Nej.
Trots att han är fullt frisk?
Nej, det är klart att han inte skulle göra. Men jag tror inte att han, jag tror faktiskt att det alltid kommer finnas en position till honom, såvida IFK inte förstärker något jäkligt nyförare ute på högerkanten. Så kommer alltid höger mittfältspositionen fungera med honom ifall han nu skulle kunna tänka sig att passa in där. Jag tror faktiskt att han skulle göra det bättre än de yttrarna vi använt tidigare. Men nej, att vara bänkad i, när han kan spela ett mycket bättre lag än Blåvitt, så är det klart att han inte skulle bli bänkad i Blåvitt. Känner jag.
Okej. Ja, ja. Mm. Om man,
en professionell fotbollsspelare. En professionell fotbollsspelare ska ju acceptera att vara bänkad. För accepterar du det, då har du ju inga ambitioner i stort sett. Du ska alltid ambitioner vara startspelare. Men en spelare med Fanaruds klass som är 100% frisk, då har man inte råd att ha på bänken. Så han är för bra helt enkelt. Så om man hittar en roll till honom, så är det bara.
Det här kan ju också lösa sig helt naturligt i och med att Jakob mycket väl kan försvinna i sommar. Men även att man roterar runt mellan Jakob Haglund och Fanerud i mitten, i och med att vi kommer spela flera Europamatcher och det kommer även vara allsvenskan och det kommer vara ett hårt och tufft matchande, så att det här kanske löser sig.
Ja, jag tror inte att det självt blir något bekymmer.
Nej, det är bra. Ja. Det är bra att du säger så. Ja. Ska vi prata lite om Nordin Gerzic då, när vi ändå pratar yttermittfältare. Han verkar vara så långt ner i frysboxen som det bara går att komma just nu. Vad är det som har hänt? Vad tror du har hänt med honom, Jonathan? Får ingen speltid. När han väl får speltid går det inte jättebra.
Tyvärr så tror jag det är Nordin just nu inte en tillräckligt bra spelare helt enkelt för att ha en startplats. Jag tycker att han har fått chanser som han har subbat, som mot Malmö till exempel. Han fick chansen på sin förutposition och inte alls var bra. Men han visar stundtals tendenser. Han gjorde bra inne mot Elfsborg. Tänker man, ja, nu gärs på gång. Så han, jag tror han fick starta matchen därefter och så var han dålig igen. Så att han, det märks att han inte har något, Star inte har något större förtroende för honom. Och nu som sagt så är det ett antal spelare som går före Nordin. Men saken med Nordin, det som man inte gillar med Nordin är att han gnäller ju inte heller, utan det kan alla intyga som sett träningar och som man ser liksom under matchsituationer att han är alltid där och peppar, han är alltid där och jobbar på spelarna. Och hela tiden pushar. Han gnäller aldrig heller. Liksom. Man tycker det inte kanske Nordin tidigare att det var en gnällstrik. Men det är ju snarare tvärtom. Att det är verkligen en bra lagspelare och en skön kille att ha i laget. Så på det sättet tror jag också att han kan göra nytta. Men just nu är han inte väldigt bra på att spela konstatas.
Håller du med om det, Filip? Att han inte är tillräckligt bra helt enkelt för att spela i blåvitt just nu?
Han är iskall. Och det enda som har fått honom till att få speltid är att vi inte har några yttrar och höger mittrar. Så att det är en anledning till att han, varför han har fått spela överhuvudtaget. Men värt att notera är ju att jag tror inte att han är överlycklig över Micke Stars tänk och matcha den speltruppen han har. För att han är ju central mittfältare som helst ska spela, som kommer ska vara offensiv mittfältare. Och där finns ingen plats för honom, för att vi spelar 4-4-2. Jag tror att det finns möjlighet. Nu var han inte sett Rörsjol i liknande position. Men sett till med lagets lagspel, eller årets lagspel och hela truppens förhöjning, så kommer han att ha varit lysande som den offensiva mittfältaren, ett 4-2-3-1 bakom museen. Det vet man ju inte. Men som det är nu så kan ju han inte konkurrera ut någon på det centrala mittfältet och ute till höger. Han är ju bedrövlig, så att nej, iskallt för.
Ja, hur mycket hämmas hans spel av att han är en kantspelare nu, eller anses som en kantspelare i Blåvitt?
Mycket. Mycket, mycket. Jag tror att Farnerud skulle vara en som med några matcher hade kunnat göra det mycket bättre än vad Nordin Garcic kan göra där ute. För att Nordin Garcic ser ju väldigt, väldigt, väldigt vilsen ut där ute. Och istället för att ta för sig och göra det bra situationen som Farnerud nu har gjort, så styr han det sämre. Eller som han gjort mot AIK den stunden han fick spela. Nej. Jag gillar Nordin Garcic. Jag håller inte med att han är för dålig för Blåvitt. Men det finns ju ingen plats för honom.
Han är inte för dålig för Blåvitt, det tycker inte jag heller, men för starten man just nu, och visst, han presterar inte till höger heller, men när han får chansen centralt presterar han inte heller. Alltså matchen mot Malmö så fick han ju faktiskt chansen centralt.
Jo, men
När
det är ju ett 4-4-2 inne i mittfältet är ju helt annat än den positionen han spelade i Örebro.
Absolut, men han är ju ändå central mittfältare, men just det jag reagerade, tycker jag, just det att han gör fruktansvärt enkla misstag. Jag kollade på matchen liksom, och han har bollen och man ser liksom att han ska vända upp och slå en passning. Jag vet inte hur många gånger han tänker att nej, slå inte den passningen. Och ändå slår han den passningen och den hamnar liksom rakt i gapet på en motspelare. Jag vet inte hur många sådana han gjorde mot Malmö innan han blev utbytt. Och det är liksom sådana enkla misstag som man inte borde gå och göra. För han är ändå ganska rutinerad. Det är en duktig fotbollsspelare i grund och botten. Och det borde inte gå att göra sådana enkla misstag. Slå bort bollar så enkelt som Norling kan göra.
Det har ju allting med självförtroende att göra. Man kan ju faktiskt säga att han inte har tagit sina chanser på rätt sätt heller, men...
Han är ju bra på träningen. Det kan jag aldrig intyga som har sett träningen. Det är bara att han är ju duktig på träningen liksom, hela tiden. Nu har inte jag sett så många på träningen som Peter till exempel. Men Peter, du kan väl intyga det kanske, att Nordin på träningarna brukar hålla rätt i klass.
Ja, alltså Nordin på träningar han är ju en av de stora ledargestalterna i Blåvitt kan man väl säga. Han är ju den som ligger på och pushar folk mest. Det är han som klagar mest. Det är han som, alltså, det är ju lite, ja, i och med att han själv inte riktigt håller den kvaliteten som du säger. Han slår bort en del bollar, men han kan ju bli helt vansinnig på människor på träningar som slår bort bollarna eller som inte tar löpningen de ska göra eller som missar i markeringen. Då kan han ju liksom stå och skälla på dem länge och ger dem en riktig avhyvling och sen liksom, så att han öser ju på för fullt hela tiden på träningen. Så att det är ju ett sånt klassiskt syndrom att man är jättebra när det inte gäller någonting, men sen får han inte till det när han väl får chansen liksom.
Ja, precis.
Om man nu kanske inte ska sitta här och spekulera, men kommer han vara kvar i Blåvitt när 2014 års säsong drar igång?
Jag tror inte det. Om det inte händer någonting drastiskt nu på hösten så har jag svårt att se att någon på. Alltså, jag skulle inte bli förvånad om men det kommer ske en utlåning i sommar, om det nu är så att Blåvitt har gått ut med att man vill gärna välja nytt mittfältare. Och blir det så blir jag förvånad om Nordin drar sig.
Utlåning till öster ska inte vara helt otänkbart.
Är du också inne på det spåret, Filip, att han ska försvinna tillfälligt från klubben åtminstone för att få speltid och få
Det beror
hitta
helt
tillbaka
på
till
hur det
sitt spel
går
liksom?
med Europaspel. Jag är ju faktiskt övertygad i princip om att vi kommer spela minst 4 matcher. Jag är övertygad om att vi kommer förbi andra kvalomgången i Europa. Och IFK kommer nog satsa på att gå till gruppspel. Och det beror ju helt på hur den situationen ser ut. Nu tror jag inte att vi kommer till gruppspel. Men ifall det är några matcher där på hösten och Nordin Garcic blir bättre och bättre, så är det klart att han ser sig som en tänkbar rotationsspelare. Men om inte till sommaren så till nästa säsong så lär ju garanterat någonting hända ifall det inte blir bättre av saken.
Men kan det inte vara bra att ha en sån spelare som Nordin Garcic som ändå är rutinerad och vet vad som krävs när vi nu ska gå ut i Europa? Jag menar, så som vi har nu har vi fyra innermittfältare, två offensiva och två defensiva innermittfältare.
För Blåvitts del, absolut. För Nordin
Ja.
Garcics del, nej.
Det är så enkelt.
Ja, absolut. Det är ju inte så liksom att Blåvitt lider av att han är där. Alltså, den lönen har man ju råd med att betala nu när vi vinner Svenska Cupen och Europa spelar någonting. Utan det är ju då att Nordin Garcic inte vill... Nordin Garcic vill ju spela.
Så Blåvitt kommer helt enkelt, för det jag tänker att, jag menar med en avstängning och en skada på en innermittfältare, ja, då har vi bara två kvar liksom. Är det då inte viktigt att man behåller honom?
Jo, men du får ändå tänka på hur Noren Gajsic varvades till Blåvitt. Han varvades ju i den sekunden för att vara en startspelare och skulle vara en väldigt viktig lagdel. Och det är också därför Noren Gajsic sa ja till att gå till Blåvitt. Och jag tror inte Noren Gajsic vill vara i IFK under hösten bara för att möjligtvis få chansen ifall två spelare är borta på en positionen. Nej, Noren Gajsic nog få regelbundet med speltid i så fall.
Finns det något sätt för honom att komma, jag kan skicka frågan till Jonathan, finns det något sätt för honom att komma tillbaka in i startelvan som det ser ut just nu i Blåvitt?
Inte som det ser ut nu. Mitt fält är alldeles för starkt och det finns spelare som går före Norrin, alltså det har vi ju sett. Han står egentligen längst ner i mitt fält hela tiden just nu. Men enda sättet tror jag att för att han ska komma tillbaka, det är kanske få chansen. Ja, för någon skala eller vad som helst, gör ett mål, kanske hoppar in nästa match igen, gör en bra insats, kanske får starta, kanske gör ett mål, det är en bra insats, alltså det måste liksom,
han
måste
liksom lite börja som Jakob förra året då.
Ja, på ett sätt, alltså han måste liksom börja tugga igång, alltså Jakob var ju höstens stora utropstecken förra året, och jag menar, det finns ju ingenting som säger egentligen att Nordin inte skulle kunna bli det heller, men det är nog just det, att han måste liksom kunna göra flera bra matcher på raken, som det är nu, att han gör det, är helt okej, och så gör han under isen, och så är helt okej så under isen. Han måste liksom prestera under en period för att själv få självförtroende, tror jag. Och känna tränarnas förtroende.
Om vi med det släpper Nordin, och så kan vi prata lite kort om Sam Larsson då. Han är, som är vår andra kantspelare, han är ju mer eller mindre, han är ju given startman just nu.
Mm.
Vilket är väldigt imponerande för hans första egentliga säsong i Allsvenskan och dessutom då i ett topplag. Han inledde ju väldigt starkt, gjorde mål mot Häcken och han gjorde assist och han gjorde flera mål i början och många assist. Men nu har han ju, känns det som att han har fallit tillbaka och Jonathan var ju, det var ju inte nådigt hård mot honom i matchen mot Djurgården. Är det dags att tänka om? Är Sam verkligen gjuten som första alternativ på kanten?
Inte gjuten, inte efter Parnaruts inhopp på vänsterkanten mot Djurgården så är han allt annat än gjuten. Jag skulle snarare säga så att jag gärna har sett Parnarut mot Stara mot Öster. Men det är ju ingen hemlighet att Sam har ett väldigt starkt förtroende hos Stara. Och Stara har ju hela tiden sagt, eller Sam har gått ut sagt att han har fått liksom förtroende för Stara. Stara vill liksom säga till Sam att den våga. Men som det var mot Djurgården så var han ju alltså rena säkerhetsrisk. Alltså han tappade sådana idiotiska bollar ett flertal gånger. Så till sista gången så bara, det var väl strax innan Djurgårdens sekreteringsmål, att jag slet mitt hår. Jag var så förbannad så jag visste liksom inte var jag skulle på vägen. För att visst att han är ung och det här, men du får inte göra sådana misstag. Och det är ju en oslipad diamant, så är det bara. Och han kommer komma tillbaka efter, efter botteninsatsen mot Djurgården, blir jag övertygad om. Men att han kanske skulle må bra och börja på bänken mot Öster till exempel.
Nej.
Men det tror jag.
Nej.
Faktiskt.
Varför inte Filip?
Nej, för att varför vi gillade honom, varför vi upphausade honom så mycket i början av säsongen, det var för att han vågade gå på avslut, han vågade göra det ansvaret offensivt som ingen annan vågade göra riktigt och bli galant sett. Han är bedrövligt defensivt, han orkar inte jobba hem och allting, men mot Öster som såg i Svenska Cupen, då är det hans chans att hitta tillbaka till formen och självförtroendet igen och kommer till med att få in någon balja och göra några poäng igen. Så att det är mycket viktigt att han startar mot Öster, tycker jag. Sen när vi spelar någon hemmamatch eller någon bortamatch mot ett jobbigt lag som styr matcherna, så då kommer vi kan börja tänka på ifall han inte har presterat att nej, nu kommer det någon annan ta över, men mot Öster ska han givetvis vara med, tycker jag.
Jag menar, han och DMK är ungefär i alltså de är jämngamla, eller ja, DMK är väl ett år yngre, men båda är ju unga och gör sina första säsonger i Allsvenskan. DMK får ju nöta bänk nu mer med jämna mellanrum i och med att Söder har kommit tillbaka och även Sam fick ju testa topppositionen. Men kan det inte vara vara bra för en sån spelare att behöva kämpa sig in i laget och veta att man inte är given varje match, utan att man måste liksom hela tiden ligga på tårna, ja, på träning, på match och sådär. Liksom.
Att jag vill se honom mot Östernand om att han är given i starten, för det tycker inte jag heller. Men nu, det finns ju, jag tycker att det är en större anledning att ha in honom nu när han kan göra en bra match igen mot ett motstånd som antagligen kommer passa Sam Larsson ganska bra än att bänka honom i just den matchen. Det kan ju vara så att ifall han gör en bra match mot Öster, så betyder det nog mer för utveckling, alltså för framtiden, än ifall han ska vara bänkad. Så att nej, han får gärna starta. Och ifall han inte gör en bra match och möter något motstånd som kommer äga boll i större delen av matchen, då kan jag ge jättemycket för att man kan kolla på alternativ. Men inte mot Öster.
Nej, det såg man, eller för er, det har ju en ganska gammal referens nu, när man nere i Spanien i Copa del Sol, när vi mötte Shakhtar Donetsk, och man såg på Sobralense, för då var det ju han den spelaren som man kunde spela upp och som skapade trygghet och lugn i laget. Så det kanske är då mot tuffare motstånd, som du säger, som man ska spela mer rutinerade spelare och mer, man kanske inte ska säga bollsäkra spelare, med tanke på att Sam kanske är lagets mest bollsäkra spelare, men att ändå, man ska ändå gå runt på honom också då.
Håller med.
Men enligt träningen, torsdagens träningen, så verkar han ju starta imorgon. Mm. På ena kanten och Sobra på andra. Så att, men det känns som att oavsett vem vi startar på kanten, så ska vi köra över Öster imorgon. Så att, men jag tänkte, när vi hållit på här en stund, pratat i nästan en timme. Jag tänkte, om vi ska avsluta det här och tippa matchen, som jag alltid gör. Så kan jag börja med dig, Jonathan. Vad tror du det går i matchen mot Öster?
Jag är obotlig pessimist för det mesta, men jag tror ändå att vi vinner med, jag tror vi vinner med 2-1. Jag tror att Tobbe hänger båda.
Ja, han har varit het, du.
Ja, han har det. Jag tror att han kommer att splinta ifrån Östers relativt långsamma försvar och trycker det 2 stycken. Sen reducerar Öster i slutet, men jag tror ändå att det blir en hyfsat komfortabel seger.
Och vad tror vår redaktör Filip?
Ja, det var ju riktigt surt att du inte lät mig börja tippa, för det har också sagt 2-1. med tanken att matchbilden inte alls kommer spegla resultatet, utan att det kommer visa att vi kommer kontrollera matchen, men att det ändå kommer bli 2-1. Men då får jag säga, nej, 2-1 var perfekt ju. Fan, 2-0 säger jag.
Du får säga samma sak som mig.
Nej, det går inte. Jag har lite hel. 1-0, definitivt 1-0, 1-0.
Ja, det är bra, för att jag Sam tänkte Larsson säga 2-0, så att
ja. Fan.
Det är bra att du ångrade dig.
1-0 Sam Larsson i 24 minuten.
Okej, okay. För jag tror Östra har lärt sig en del av läxan sen senast. Jag tror de var lite för naiva den gången i vissa situationer, så att de kommer vara mer disciplinerade imorgon, men att de inte kommer klara av det tillräckligt ofta, och att de gör ett eller två försvarsmisstag och så säger det pang pang, och sen så har Tobbe hängt dit den, eller ja, Jakob kanske kan få hänga en, så.
Då var det ett Östermöte som hade skett för dem också, det är så är nog inte fall. Jag skulle inte heller bli förvånad om Kenny Paver lyckas sparka till sig ett rött kort imorgon efter Kärtgård som Öster haft det, så att han äter riktigt dåligt liksom, i något han har på det. Så att det kan ni säga, vi får ett rött kort imorgon, kan nästan stänga det med tips också.
Jag vill bara avsluta med att säga också att Linus Sundervik gjorde en intervju på Sportexpressen med någon landslagsspelare som jag inte ens kommer på namnet nu, någon råtta på 90-talet som spelade Saragossa. Hjälp mig gärna, tack.
Passa Gary!
Ja, Gary Sundgren. Och så berättade han ett läge där AIK vann med ett olyckligt resultat mot Blåvitt. Och Håkan Milla var förbannad, så han hade i ett läge bara liksom gjort en idiottackling på Nordin med dobbarna för och sagt att nog för att nu vinner med oss, men vi ska fan inte bolla ut oss heller. Så att det är underbart. Håkan Milla är en riktig ängel. Även så mycket, även om Eddie Bengtsson skulle vilja slå till honom i boxningsringen.
Ja, jag har inte förstått varför inte Eddie Bengtsson har styrt upp, eller Blåvitt har styrt upp med Eddie Bengtsson, att spelarna åker och kör brottarträning med Eddie Bengtsson.
Ja.
Ja, det är faktiskt en väldigt bra fråga.
Det är
Eller
ju
att Bengtsson får smälla till varför Engel efter ett misstag i matchen.
han står där vid sidlinjen
Ja.
liksom att
Ja. Eller att vi värvar Eddie Bengtsson helt enkelt. Då sätter han som tanke bredvid Hysén. Det hade kanske också varit.
Ja, herregud. Ja, för er som inte har koll på Eddie Bengtsson, så gå in och bildgoogla honom så kommer ni förstå varför det är roligt. Ja, och med det tänkte jag avsluta den här veckans podcast. Så får jag säga tack så mycket till Jonathan.
Tack själv.
Och även dig, redaktör Filip.
Redaktör och bloggare får man väl säga nu.
Ja, du har ju satt igång din blogg.
Ja.
Får hoppas att du
Tack
kommer
så
med
mycket.
flera insiktsfulla analyser som inte riktigt får utlopp på något annat sätt.
Nej, så är det.
Man får lära sig som stare. Stort tack.
Stort tack.
Stort tack. Alltid, alltid, alltid. Alltså även efter cupsegern också när David Fjäll. Jag älskar David Fjäll. Han är den enda AIK jag respekterar. Men han är ju helt fantastisk, briljant, jag gillar honom jättemycket. Men han går fram precis efter slutsignalen till Mikael Stare och grattar. Så kan man liksom hoppas någonstans att Stare ska leka som ett barn, hoppa runt och bli jätteglad och väldigt till sig. Men stort tack! Ja.
Det är bara att älska Stare.
Ja.
Det var jag ska med, precis. Och har ni lyssnare, frågor, funderingar, tankar kring någonting som rör podcasten, så hör gärna av er via Facebook eller Twitter eller forumet eller kommentera det här eller mejla oss på alltiblåvitt@svenskafans.com.
Och jag nämnde, bara en sista sak, jag nämnde Jonathan sa att vi inte kan möta svenska lag i kvalet, men jag är inte lika säker på att vi kan göra det och jag vill inte möta Gävle eller BK Häcken i kvalet. Pum!
Nej, det hade ju varit ett antiklimax. Europa-äventyr. Vi åker till Gävle.
Då tar jag hellre en trip till östra Kazakstan.
Ja, det var. Och med de väldigt, väldigt bra orden, Filip. Hellre en resa till östra Kazakstan än till Gävle. Så tackar vi för den här veckan. Och så hörs vi förhoppningsvis nästa vecka.
Ja.
Så ha det gott allesammans.
Orsa Blåvitt,
Ja,
eller är
tack.
det? Bam!
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 Perfekt avslutning, Filip. Det var
Tack.
svinbra ord.